Då hälsar vi välkomna till avsnitt 24 har vi kommit upp i Atlantpodden. Och när vi har kommit så långt, då bör vi komma tillbaks till gäster som vi har haft förut. Och den här gången ska vi lyfta upp Pekka Kente från Placera.nu, makroekonom. Du var hos oss senast för 2 år sedan nästan.
Ja, det var en lite kristid där då.
Exakt. Idag skriver vi den 19 mars 2024. Och senast du var med var då den 8 juni 2022 släppte vi det. Och då hade det hänt både det ena och det andra. Det hade varit en fullskalig invasion från Ryssland i Ukraina. Vi hade slutet på nollräntevärlden. Vi hade början på inflation och då tonade det upp sig mycket. Orosmoln på den makroekonomiska horisonten, inte minst. Och det var någonting som vi tog upp då. Sen dess, 2 år senare, så har S&P gått upp nästan 25% och OMXS30 nästan 28%. Federal Reserve har höjt räntan till 5,5% och ECB till 4%. Och motsvarande för dem, för ECB så låg det minus 0,5 när vi träffade sist. Så att det har onekligen hänt en hel del sen dess. Och för de som kommer ihåg avsnitt 17 där du var med sist, så talar vi mycket om det här med vad kommer centralbankerna att göra och vad tycker ni att de ska göra. Och det man tänkte då var att det gäller för dem var på hugget nu, att inte vara för sent ute som man kanske ofta är som centralbank. Man är sen på bollen och då blir det värre än vad det skulle behöva bli. Och nu har vi haft en utveckling sedan dess där inflationen börjar komma ner. Man har höjt räntorna ganska kraftigt och det får vi följa upp nu, om vi tycker att det var nog eller vad vi ser framför oss här. Är inflationsmöket borta nu eller ser vi någonting mer komma runt hörnet? Vi resonerade också kring bostadsmarknaden på den tiden, för att där gick det ju, framförallt du Pekka, drog ju parallellerna med subprime-krisen 2007-2008 och att gå ifrån nollräntor. Det får ju samma effekt. Folk kan inte betala sina bostadslån. Och vad har hänt på den biten? Så att vi har sådana här saker att följa upp från 2 år sedan. Mm. Så att det känns tryggt att stolpa upp där helt enkelt. Så att vi börjar väl. Det är både Taner, Pekdöken från Atlantfonder och Pekka här. Så att det är bara att släppa lös på det här med till exempel inflationen som vi kan börja med. Och de räntehöjningar där centralbankerna har satt in sina åtgärder.
Vi kan ju bara hoppa. Jag satt och tog lite datapunkter här innan vi kom in till podden och kollade. Vi pratade då om att, jag menar, då är börsen ner drygt 20% på året. När vi hade vår förra podd, och som Peter nämnde, så har ju börserna gått väldigt starkt sedan dess. Men vi pratade specifikt om några olika sektorer som kanske hade tagit väldigt mycket stryk. Varav tech då, främst i USA, var en sådan sektor. Vi hade då konstaterat att Spotify var ner 70% från toppen. Det var ner på dryga $70 i aktien. Att jämföra med 250 idag. Facebook var ner över 50% från toppen och kommer tillbaka väldigt starkt. Och Nvidia var ungefär en tiondel så stort av vad det är idag. Så det har hänt väldigt mycket, så det ska bli väldigt intressant. Jag tycker det var väldigt intressant att lyssna tillbaka till vår podd då och jämföra med vad som faktiskt har skett. Så Pekka, jag menar, nu när vi sitter här 2 år senare och vi har fått de räntehöjningarna som vi har fått, hur anser du, vilket betyg kan man ge centralbankerna? För vi har fortfarande inte riktigt haft en recession, så kan man konstatera att de har lyckats styra ner inflationen utan att krascha ekonomin?
Ja, om vi tar Federal Reserve, så tycker jag absolut de ser ut att lyckas med konststycket att mjuklanda ekonomin. Nu har det i och för sig kommit några dåliga datapunkter här. Det är amerikansk detaljhandel i början på det här året, men där tycker jag väl att man har lyckats. ECB och Riksbanken inte lika bra, tycker jag. Det är ju fortfarande så att man pratar om en mjuklandning i Europa. Nej, men det är ju liksom nolltillväxt, och i Sverige så är det minustillväxt. Sen vad man kunde ha gjort annorlunda, det vet jag inte. Alltså, inflationen blev ju, överraskade oss alla så otroligt mycket, så att jag vet faktiskt inte vad man skulle kunna gjort annorlunda. Jag får ge Federal Reserve en 4 och ja. ECB och Riksbanken en 3 då.
Ja, men för den senaste inflationsprinten som vi hade då hade ju precis amerikanska KPI-siffror kommit in på över 9%. Så att vi hade en väldigt enorm inflationstakt och något vi inte hade sett på många år, nästan en generation. I Sverige så rörde sig den siffran mot 10% som den nådde i slutet av 2022. Och nu är vi nere här i Sverige då så ligger vi på drygt 2,5%, i USA strax över 3%. Så att man har ju fått ner inflationen.
Ja, men jag ska säga att jag tror inte det är så att säga centralbankerna som har fått ner inflationen. Nej. Utan det är andra faktorer som har gjort det. Vi fick en inflationschock, fullskalig krig mitt i Europa, mycket energi, en energikris både på bägge sidor av Atlanten, men som framförallt drabbade Europa. Vad biter liksom räntehöjningar på det liksom?
Nej.
Men USA har haft en mer normal, ska vi säga, inflations- och konjunkturbrasa med en väldigt stark arbetsmarknad. Så att de har höjt, det faller sig naturligt. Men jag tror att om vi tittar på ECB och Riksbanken, jag vet att jag hade en väldigt låg inflationsprognos, eller ränteprognos på Riksbanken. Och jag tror inte att det hade spelat så stor roll om räntan hade varit 4 idag eller 2 idag, så hade inflationen varit ungefär detsamma.
Ja.
Men sen var det ett väldigt speciellt läge, som sagt var, med krig mitt i Europa. Jag var väldigt pessimistisk på konjunkturen. Och där slog det fel. Alltså, vi har ju undvikit någon sorts regelrätt recession, fast vi har haft någon sorts teknisk recession.
Ja, det som försvårar lite om man stannar främst i USA, det är ju de enorma budgetunderskott som man fortsätter köra med. Och vi pratar ju om stimulanser som vida överstiger den BNP-tillväxt som vi ser. Så att frågan är då, är den BNP-tillväxt som vi ser syntetisk eller artificiell i form av att staten fortfarande stimulerar ekonomin i en väldigt hög grad? Så frågan är om vi faktiskt har haft någon form av organisk lågkonjunktur i marknaden eller i USA som lite döljs av att det gör sådana enorma injektioner av likviditet in i systemet av regeringen.
Nej, men alltså dels så fick ju hushållen väldigt höga inkomstökningar. Ja. Dels så skedde liksom även realtillgångarna steg. Så att visst är det konstlat. Men det diskuteras inga budgetunderskott eller statsskulden nu för tiden.
Nej.
Så att det har ju flytit under radarn. Och det är väl kanske den stora risken om vi tittar framåt. För faktiskt att marknaden nyktar till och börjar titta på vad det här kommer att kosta att betala över tid.
Absolut. Och det där, jag menar, för vår del så är det är det nästa stora temat som vi ser. Och jag tror att marknadens fokus har varit väldigt mycket kring eventuella räntesänkningar som kommer under året. Och vi tror väl att när den rörelsen är utagerad så kommer man börja blicka mot någonting annat. Och risken som vi ser är att man börjar blicka mot budgetunderskottet som faktiskt förs i USA. Och att du fortfarande har väldigt många statsobligationer som Federal Reserve har emitterat på räntor som är noll eller kring noll. Och de där ska ju faktiskt refinansieras till högre räntor. Och det får en alldeles extrem effekt på statsbalansen där.
Ja, jag tittade på Congressional Budget Office kom med sin prognos här för någon vecka sedan eller två. Och nu är det ju så att räntekostnadens andel av BNP kommer vara lika hög eller högre än vad på 1980-talet när det verkligen var kris. Och en märkesändelse är ju att Bank of Japan gick ifrån nollränta i natt. Och där är det också så att deras räntekostnader kommer också att skena. De har ju en statsskuld som motsvarar 250% av BNP. Så 1% ränta är redan det för mycket liksom.
Ja, de höjde till 0,1 vilket man kan tycka. Men det är ju ett paradigmskifte som sker.
Så vi ser det nu också. Och ett begrepp som du tog upp förra gången, Pekka, det var ju bostadsmultiplikatorn.
Ja,
multiplikatoreffekt av vad som sker här i utvecklingen på bostadspriserna och bostadsbyggande inte minst. Och där har vi ju sett ett avstannande då i marknaden.
Ja, definitivt i Sverige. I USA har väl fortfarande varit ganska hyggligt. Alltså. Men den här bostadskrisen som jag såg framför mig då, den har ju uteblivit egentligen i stort. Alltså Sverige har haft en nedgång på 10-12% på bostadsmarknaden efter att covid-rusningen. Men däremot har vi en global fastighetskris.
Ja.
Alltså det är inte bara i Kina det är kris, utan det är i Australien, det är i USA och det är i Sverige liksom. Så att det är också någonting då som man ska ta hänsyn till. Och i Sverige har ju bostadsmarknaden eller bostadsbyggnaden i princip tvärstannat.
Och trots det, jag menar, bostadsmarknaden är ju ett väldigt intressant tema i sig, för när vi satt här för 2 år sedan och vi satt och spånade kring vad man kan tro om utvecklingen i bostadsmarknaden, så var det klart att vi såg framför oss att det skulle komma ganska rejäla räntehöjningar. Vi har nog höjt mer än vad jag trodde att man skulle hinna höja. Men trots det så har det varit en betydligt starkare bostadsmarknad än vad jag kanske hade sett framför mig. För jag menar, om någon hade liksom kommit från framtiden och sagt att om 2 år så har vi 4% i reporäntor i Sverige, vad tror du om, och nolltillväxt, vad tror du om bostadspriserna, så hade jag väl trott att de skulle vara ner betydligt mycket mer. Och man kan ju däremot, jag menar, vi pratar om nominella termer i nedgångar, då har jag haft en inflation på det då, men trots det så har jag i alla fall varit väldigt positivt överraskad, kanske man ska säga, om styrkan i bostadsmarknaden. Sen har ju du, som du nämner, ett antal problem områden i den domestika fastighetsmarknaden. Men jag menar, lägenheter i Stockholms innerstad är ju fortfarande det är fortfarande väldigt många budgivare. Det är definitivt ingen krisstämning. Så jag har ju varit lite förvånad över att ekonomin håller sig så stark med tanke på hur stor del av hushållets disponibla inkomst som faktiskt går till att betala räntor. Så hur ser du på bostadsmarknaden? Jag har varit förvånad över delar av min förvåning över hur stark den har varit. Och vad
tror du? Nej, men det är jag. Jag är också förvånad över att det inte blev en större smäll. Vi får se om den kanske kommer. Men återigen, om vi tittar på utvecklingen både i Sverige och USA och Europa stort, så är det ju det att har vi haft en lågkonjunktur? Arbetsmarknaden har varit superstark. Folk har inte blivit arbetslösa i den omfattningen som jag hade väntat mig. Och det håller ju uppe bostadsmarknaden. Och folk är ju, om man tittar på så olika undersökningar, så är inte folk, man kanske har varit lite pessimistiska på svensk ekonomi och att vara arbetslös, men man har inte varit rädd för egen arbetslöshet. Och det har ju varit en kudde under bostadsmarknaden, definitivt, både här och i USA.
Ja, men så är det ju alltid, man tror alltid att det är någon annan som ska bli av med jobbet, men att man själv går säker, och det har vi ju sett egentligen globalt, för det är den data som rapporteras från USA visar ju samma sak, att de flesta tror ju på en stigande arbetslöshet, men att det inte ska drabba dem, vilket gör att de fortfarande har en betalningsvilja då för fastigheter. Och om vi pratar lite om de kommersiella fastighetsbolagen, för du är inne på ett tema som är väldigt centralt för oss och som vi är väldigt aktiva inom den marknaden. I USA, precis som du nämner, så har ju du har haft ganska stora förluster. Det är banker som har gått omkull, det är banker som har handlat ner väldigt kraftigt på grund av deras relativt stora exponering mot den kommersiella fastighetssektorn. Om man jämför de amerikanska bankerna med de nordiska, så ser man ju att i procentuella tal så har ju faktiskt vissa svenska storbanker en större procentuell exponering mot fastighetsmarknaden än vissa av de krisande bankerna i USA. Men trots det så ser vi egentligen inte längre då någon större rädsla. Det var ju väldigt mycket turbulens kring Handelsbanken ett tag. Det var ju väldigt länge den näst mest blankade bankaktien i Europa. Man har ju kommit bort från det nu. Hur ser du på fastighetsmarknaden i Sverige? Tror att vi har passerat lågpunkten? Det går ju fortfarande inte en dag utan att man läser om stora bolag som lämnar ifrån sig nycklarna till sina fastigheter i USA och banker som tar 60-80% i nedskrivningar. Men vi har inte riktigt sett det i Sverige. Förutom kanske ett fåtal mindre bolag som kanske har lånat lite för mycket, så har det inte hänt någonting systembrett i Sverige. Hur ser du på det?
Nej, men jag tror att det här, jag tror att fastighetssektorn är inne i en svältkur mer än en regelrätt kris. Och att jag tror att det kommer ta lång tid för den kommersiella fastighetsmarknaden att återhämta sig. Mm. Sen vet jag inte om hur det blir med konkurser och sånt där framöver, men de flesta verkar ju faktiskt klara sig.
Absolut, och tittar man på obligationsmarknaden så ser vi att de lite större och inom citattecken finare bolagen då, där är ju marknaden öppen och det är inga problem för bolag som Castellum och Balder och Sagax och så vidare att låna pengar. Så där har man nog, tror jag, om inte någonting, om inte inflationen skulle återaccelerera eller man börjar liksom prisa bort de här räntesänkningarna, så tror jag väl att det värsta är bakom dem. Så att jag tror väl att det var i mångt och mycket en sentimental eller mer en känslomässig, liksom en rädsla kring fastighetsmarknaden som aldrig riktigt materialiserades. Vi såg ju aldrig några riktigt stora konkurser, för jag minns särskilt mitten av 2023, där var det gick ju stora sektorrapporter där man pratade om, egentligen inte om vilka bolag som skulle gå i konkurs, utan man pratade snarare om vilka bolag som skulle klara sig, för det var liksom gemene förvaltare främst i Europa då trodde att de flesta svenska fastighetsbolagen skulle gå i konkurs och skulle ha en handfull överlevare, och det är inte alls vad vi har sett.
Och det slog ju dessutom mot den svenska kronan.
Övriga
världen trodde att och sen var det ju liksom, jag kommer ihåg när man tittar på utlåningsstatistiken, så var det ju under några månader där som fastighetsbolagen fick gå till bankerna istället för att finansiera sig någon annanstans. Man såg jätteuppgång av nyutlåning till fastighetssektorn. Men den har ju fallit tillbaka. Så att man har ju hittat sina fastigheter. Alltså vi har ju, SBB är ju den stora, liksom, vad ska man säga, det stora släpankaret. Men även där så kanske man kan se en ljusning. Men sen ska man ju komma ihåg att fastighetssektorn har gått rätt bra i år.
Absolut.
Och sen börjar man ju spekulera i räntesänkningar. Så.
Och det räcker ju. Ja. Det räcker med att man faktiskt börjar spekulera kring det. Man behöver ju faktiskt inte se själva sänkningarna ske.
Hur spekulerar ni då kring räntesänkningarna?
Nej, men alltså jag tror att nu är mars alldeles för tidigt här. Det kommer 27 mars kommer nästa besked. Jag tycker för alla förutsättningar finns på plats egentligen för att sänka räntan redan då. Det vill säga att vi har svagt negativ tillväxt, stigande arbetslöshet och en inflation som definitivt börjar närma sig målet. Alltså, tittar man på månadsutvecklingen istället för årsutvecklingen så är vi ju redan på inflationsmålet. Så de skulle kunna sänka då. Däremot så är man ju rädd för, man vill se igen att ECB går före i alla fall, eller i alla fall sänker i hyfsat nära Riksbanken, och sen är man rädd för kronan. Så att mars är för tidigt, men ja, säg att det blir i juni då som de flesta siktar på. Men det tycker jag är för sent. Men,
Och tror du att vi ser nollräntor igen? Eller?
Nej, det tror jag inte. Nej. Alltså det är ett experiment som är, eller en galenskap, rättare sagt, som jag hoppas vi inte får se igen. Men ja, räntor ner mot 2,5% eller till och med lite under det. MOIA 2025 liksom.
Vilket i en historisk kontext är en fullt normal ränta. Ja. Det har ju inte känts som det senaste 10-12 åren, men ekonomin behöver ju en positiv nominell reporänta för att allokera kapital effektivt. Det har vi ju sett, och jag tror ju att, jag menar, vi ser allt som sker i Intrum bland annat dessa dagar. Och jag tror faktiskt att det är många av de här bolagen som får problem, så kan man dra ett ganska rakt streck till de olika centralbankernas nollräntepolitik. Och särskilt vissa större fastighetsbolag som har fått problem. För många av dem gick ju från att vara ganska lågt belånade till extremt aggressivt belånade. Men det är klart att när du fick låna pengar på noll eller under 1%, så den frestelsen är ju för stor. Så vi delar väl uppfattningen. Det frågetecken som vi har är snarare, för jag håller med om att om Riksbanken agerade helt mekaniskt, så finns ju de flesta förutsättningar på plats för en sänkning idag. Om man så att säga agerade isolerat, inte tittade särskilt mycket på omvärlden, utan bara tittade på den domestika ekonomin. Men vi vet ju att det inte är så Riksbanken fungerar. Däremot, det vi lite fundersam över här, det är, jag tror att man når nog sin målinflation här någon gång under året. Frågan om den stannar där, om vi rör oss ner liksom mot noll eller deflation, och vad risken är med att höja eller sänka för tidigt eller faktiskt sänka för sent. Och de har ju sina egna risker. Så frågan är, om det låter som att du tror att man höjer där någon gång mot juni eller på juli.
Sänker.
Men frågan är hur mycket man hinner sänka. Jag tror att man hinner sänka 1,5% i år.
Nej, så mycket tror jag inte man törs sänka. Nej, jag tror att en procentenhet hinner man nog sänka.
Ja.
Som sagt, inflationen rör sig ner mot målet. Jag tror att vi kan ha en inflation på målet, alltså om vi tittar på KPIF, redan i juni faktiskt. Ja. Och med liksom ganska måttliga löneökningar så finns det liksom ingenting som drar. Det som framförallt är risken, det tror jag är liksom geopolitiken, att vi får liksom högre fraktrater, vi får högre energipriser igen, högre oljepris. Och liksom, det där har ju en tendens att sprida sig genom systemet över tid. Så det är väl det som är faran. Jag ser inga inhemska faktorer som ska driva
inflation. Du ser ingen risk i att man har ju flaggat för räntesäkringar så pass mycket att man kan ju faktiskt hävda att marknaden redan prisat in alla räntesänkningar som kommer, och kanske fler än så. För tittar man på de mer räntekänsliga sektorerna, du är inne på fastigheter exempelvis, men även tech har ju gått otroligt starkt. Du har krypto som historiskt sett har blivit någon form av proxy mot räntor, har ju gått otroligt starkt. Jag menar, vi pratade om Nvidia sist, efter en nästan 300% ökning förra året, så har den fortfarande ökat nästan 100% i år på 2,5 månad. Så du har ju adderat nästan ett OMX30 i market cap i år. Och vi såg att förra veckan var ju det största inflödet någonsin i amerikansk aktiemarknad. Och 104% av det kapitalet gick in i tech. Och att det är över 100% är att man faktiskt sålde andra sektorer och stoppade in det i tech. Så det visar ju att jag menar, frågan är egentligen hur mycket mer utrymme som finns i aktiemarknaden här att fortsätta gå uppåt om räntesänkningar faktiskt kommer, med tanke på extremt starkt det har varit.
Ja, men det är ju extremt starkt med en brasklapp.
Mm.
Det är 10 stycken företag som står för en extremt stor del av uppgången. Och jag såg en blänkare på Bloomberg här precis när jag gick, att nu tror man att Nvidia ska fördubblas till på fredag. Alltså de släpper en ny chip.
Ja.
Så att nej, jag tror att tech-rallyt har gått lite för fort. Det kan säkert hänga i ett tag till liksom. Men mitt hopp står ju till att de här lite mindre företagen ska börja röra sig när vi får räntesänkningar plus realinkomstökningar. Så att det är hushåll som ska dra konjunkturen här framöver, och sen ska det liksom flyta över till investeringar.
För det är ju också ett väldigt intressant tema, och du är precis inne på någonting som är väldigt viktigt där, tycker vi, och det är att trots att de liksom huvudaktieindex som man generellt följer, alltså S&P, OMX, Eurostoxx och så vidare, de visar ju positiva avkastningstal som är tvåsiffriga. Däremot när man bryter ner, som du nämner, så är det ju det är en handfull bolag som driver hela den avkastningen. Och när man tittar på den här enorma isärspridningen mellan stora bolag och små bolag, så ser man ju att främst i Sverige, jag menar, småbolagsindex är ju långt under sina gamla highs. Men så OMX30 slår nya all time highs hela tiden. Frågan är när det vänder, och vad det säger egentligen om styrkan i aktiemarknaden. Hur ser du på den isärspridningen mellan småbolag och stora bolag?
Det är helt otroligt. Jämför man till exempel hur Nasdaq har gått jämfört med Dow Jones, så är det ju det är en spread på liksom 50%-enheter. Liksom. Ska vi ha en fortsatt positiv börs, så måste det vara andra sektorer som drar. Liksom. Det är så ser jag på det. Nu får vi se om Nvidia då dubbleras på fredag.
Det skulle ju vara bra för för aktiemarknaden.
Jag tror att det finns ju någonstans liksom ett drömscenario att vi får liksom en återhämtning i Europa. Nu tänker jag på Europabörsen och svenska börsen. Och att vi får en återhämtning i Europa samtidigt som vi får räntesänkningar. Och jag kan inte säga något annat än att det främst ska gynna liksom lite mindre företag.
Ja. Nej, för jag menar, tittar man på värderingarna även i de klassiska svenska stora bolagen med Atlas Copco, så de handlar ju på PE runt 30, strax under 30. Det är ju multiplar man inte har sett på ett tag, och justerar man det för de absoluta räntenivåerna så är ju det en väldigt hög multipel. Men det är för att i den multipeln så ligger det inbakat ett antal räntesänkningar utan att för den sakens skull se någon generell avmattning i den ekonomiska tillväxten. Så att man prisar ju in någon form av scenario som man kanske kan få se, men som är väldigt, det är väldigt svårt för centralbanken att orkestrera den typen av mjuklandning. Det ser ut som att man kan ha lyckats, men vi får väl se. Om man tittar lite på, börserna framåt, du jag kanske anar svaret här, men du är lite inne på att du tycker att ökningen i tillväxtaktier och tech främst har gått lite för fort fram. Du tror alltså att det som kan driva aktiemarknaden uppåt här, det är helt enkelt att vi lyckas nå en mjuklandning i ekonomi. Den ekonomiska tillväxten främst Europa börjar ta fart igen. Tyskland har ju varit det eviga sorgebarnet, så att Tyskland behöver ju faktiskt, har ju varit den ekonomiska motorn i den europeiska ekonomin väldigt länge, men har ju gått väldigt svagt.
Den positiva tecken på det är ju att till exempel länder som Tyskland och Österrike, som har varit riktiga räntehökar inom ECB, även de börjar mjukna nu.
Ja.
Så att den svaga tillväxten i Tyskland är inte enkom av ondo.
Nej.
Men ja, den ekonomin som jag kanske är mest oroad över, det är väl hur de amerikanska hushållen kommer att orka driva sin konsumtionslusta. Vi har fått två stycken ganska svaga detaljhandelssiffror i början på året. Mm. Och man har ju bränt det krut man hade i ladorna här efter covid-stimulanserna. Ja. Liksom. Så det ska bli intressant att följa.
Ja, för det var ju ett tema. Sist vi talades vidare 2022, det blev ju ett ganska deppigt år. Det, börsen och kreditmarknaden slutade ju på minus. Och sen fick det ju kanske inte sådana stora effekter, de här räntehöjningarna som vi trodde på börsen och så vidare, utan den har tuffat på. Men när man plockar upp sånt som vi tittade på förra gången, för att då fick vi, när det satt då fick vi leta efter några ljuspunkter och säga vad är det som kan gå bra då framöver här. Och ni kom fram till några saker här, och dels så var det ju släppta covid-restriktioner i Kina. Och det har hjälpt, men samtidigt, andra sidan av det myntet är ju då deglobalisering som vi har sett sen. När alla såg hur sårbart det var att vara beroende av en sån kedja och den här just-in-time-logistiken som finns i världsmarknaden idag. Hur ser ni det har utvecklats sen 2022?
Nej, men alltså, Kina har ju absolut inte blivit den motor som man trodde när man släppte på covid-restriktionerna. Och det beror ju på att hushållen är väldigt försiktiga om man har en fastighetskris eller bostadskris där som måste verka ut. Och dessutom har man ju ännu inte presenterat de här stora stimulanspaketen som många kanske hade hoppats på. Så att ja, Kina är en joker i leken, tycker jag. Titta på kinesiska börsen, extremt lågt värderad. Jag är själv sugen på att börja köpa kinesiska aktier. Vi får väl lägga Kina på pluskontot framöver i alla fall. Det har varit på minuskontot. Mm. Geopolitiska läget, ja, det är fortfarande kris och vi vet inte hur det slutar, och Ryssland verkar ju ha vissa framgångar i kriget. Samtidigt som stödet för Ukraina verkar mattas.
Mm.
Men det, jag måste säga att jag är väldigt överraskad över att hur liten effekt det har haft på ekonomin i stort.
Absolut.
Mm. Om vi bortser från energikrisen då i Europa.
Mm.
Vad var det mer som vi pratade om?
Den gröna omställningen skulle ju sätta skjuts på ekonomin också. Ja. Men där har ju räntorna fått effekt istället då.
Ja,
ja, och sen... Och vi pratade om det här med att den här globaliseringen har kommit av sig lite grann. Och det beror ju bland annat på att på den här gröna omställningen i USA, där man satsar på den inhemska ekonomin, och nu ska Europa göra detsamma. Kina kör sitt eget race. Liksom. Mm. Världshandeln har ju faktiskt legat still rätt länge nu. Liksom. Men jag tror väl också det finns små tecken på att världshandeln ska kunna ta lite bättre fart.
Ja.
Så det får vi väl också lägga lite grann på pluskontot.
Mm. Och sen så sa vi det också att Riksbankernas åtstramningar kan vara över snabbare än man tror. Och är det det vi ser i år då kanske, eller hur, vad tror ni?
Ja, absolut. Det är svårt att se någonting annat. Det är svårt att argumentera för att man ska fortsätta hålla räntor på de här nivåerna. Det är svårt att argumentera för varför man inte ska sänka räntor. Och det bör ju få en stimulativ effekt. För det är klart att med tanke på, särskilt i Sverige, men det är väldigt enkelt att dra. Men med tanke på hur högt belånade hushållen är, så varje 0,25% sänkning blir ju ett par tusen lappar i fickan direkt. Och då vet vi ju att då ska man ju inte konsumera. Det som däremot, ja, men vi var lite inne på det inledningsvis, men det har ju varit lite svårt för oss att pyssla ihop stigande räntor, kraftigt stigande räntor kan man ju säga, med bostadspriser som inte har kommit ner särskilt mycket. Samtidigt som man ser, jag menar, Skistar rapporterar ett extremt bokningsprognos inför nästa år och påsken, och det är helt slutsålt. Alla resebolagen visar ju liksom ganska rejäla prisökningar. Trots det så är ju alla Thailandresor slutsålda. Så att på något sätt så verkar det finnas en extrem konsumtionskraft i de svenska hushållen, vilket förvånar mig väldigt mycket. Sen finns ju ett par detaljhandelsbolag på börsen som har gått väldigt svagt. Men jag hade trott att det skulle vara betydligt stramare i hushållens ekonomi än vad det faktiskt har varit, och det har förvånat mig.
Ja, förvånar mig också. Mm. Men det finns ju en väldigt stor drivkraft för att räntorna ska sjunka. Och det är ju att om vi tittar på realräntor, det vill säga räntor minus inflation. Så varje steg nedåt för inflationen betyder att realräntan går upp.
Mm.
Och det tittar ju centralbanker på, det kanske man inte tänker på som gemene man. Men ja, säg att inflationen i USA går ner till 2%. Ja, vad ska då räntan ligga på? Ja, max 3 liksom.
Mm.
Så att det kommer vara en väldigt stor drivkraft för räntenedgångar både i USA och i Europa. Och i Sverige.
Ser vi och där får vi återigen det här med att centralbankerna är lite för sena på bollen då, som ni var inne på sist också. Det kanske gäller fortfarande. Vilka sektorer skulle gynnas av en sån sak? Om vi får en sån obalans.
Ja, nej, men det är klart att fastighetssektorn gynnas. Jag tror ju bara att man redan har prisat in stora delar av den. Så att vi letar ju snarare efter liksom andra eller tredje gradens effekter av det. Och det är ju kanske, jag menar, bolag som JM som gått väldigt svagt, bolag som kanske gynnas av att man faktiskt, att byggsektorn kommer igång igen. Och sen har ju du liksom derivator på det i form av bolag som säljer, jag menar, dina bygghemma och den typen av bolag som gått otroligt svagt här. Men vid något tillfälle, jag menar, det är klart att vi har ju sett att hushållen har ju en tendens att konsumera, och när det blir mer pengar så ska man konsumera mer då. Så jag skulle väl tro att i de mest uppenbara sektorerna så tror jag att priserna redan tar höjd för de räntesäkningar som vi kommer att få se mest sannolikt.
Ja, vi har varit ute lite efter om räntesänkningar kommer senare, vad man tänker sig, att vi får ha en högre realränta nu än vad man behöver så att säga under en period. Vad är det då? Är det finanssektorn eller vilka sektorer ska man titta på då?
Ja, men alltså finanssektorn lyfts fortfarande fram som en bra investering.
Mm.
Framförallt tittar ju så här internet, alltså det som jag läser där, internationellt så tittar man ju på svenska finanssektorn som man ser som en bra investering. Mm. Och det som talar emot det är ju om räntorna kommer ner ordentligt, om vi ser räntemarginalen pressas, vilket vi inte har sett nu.
Mm.
Och dessutom så lånar ju svenska hushåll väldigt lite.
Mm.
Fjärde kvartalet i fjol var faktiskt första året sedan 96 som hushållen amorterade mer på sina bolån än man tog nya lån.
Mm. Vilket också är väldigt speciellt med tanke på, jag menar, då fann man ju utöver sina Skistar-resor och Thailand-resor och räntebetalningar, så hade man ju också mer pengar att amortera.
Mm.
Så att det är en oerhört styrka i hushållen i Sverige.
Så att om vi plockar upp det här till vad vi ska ta med oss nu till nästa avsnitt när du är med om 2 år här. då har vi nämnt redan att just nu det ser tufft ut för fastighetssektorn efter det squeezade marginaler där på grund av ränteläget. Ser positivt ut för finanssektorn så länge vi har höga räntor. Är det fler sektorer du ser framför dig? Försvarsindustrin talar vi om sist, den fortsätter väl
utvecklas. Ja, den fortsätter att tugga på liksom, men det är väl också väldigt mycket taget nu. De har väl orderböckerna fyllda för 20 år framöver. Det jag tror på, det är liksom små. Jag har svårt att liksom peka ut liksom enskilda bolag, men jag tror att mindre företag kommer att ha en bättre resa än storföretagen framöver.
Ja. Och det är ju nästan ett villkor för att få se lite större fortsatta uppgångar, känns det som. För att det är där det finns lite att ta fortfarande.
Men har ni tänkt på en sak som slog mig för några dagar sedan? Att vi har ju tjurrusningar i Nvidia i USA, vi har tjurrusningar i Novo Nordisk i Europa. Och bägge de bolagen gör tjurrusningar på produkter som var menade för någonting annat. Nvidia gjorde grafikchips som helt plötsligt blev AI-chips. Och Novo Nordisk gjorde diabetesmedicin som har blivit och sen som har blivit bantningspiller. Bantningsmedicin. Man vet ju aldrig vad som kan dyka upp.
Nej, så är det ju. Sen finns det ju i det som du nämner, så finns det stora megatrender, och det är ju det här med produktionsökningar som påeldas av AI. Jag menar, det är ju bolag, vi läser om flera bolag där ledningsgruppen mer eller mindre kräver att alla anställda använder ChatGPT eller någon annan AI-motor minst en gång om dagen. De sitter och följer det, för man ser att många av de här, jag satt och läste någon krönika från på Bloomberg om att det var ett bolag där vdn hade sagt att hans ambition var att få bort alla vad han kallar för 5 minuter och 5 timmars uppgifter från personer till AI, för att i så fall fria upp kapacitet att göra annat som kräver mer kreativitet. Och det låter ju jättebra, men den uppenbara tanke som slår oss är ju det kanske inte är så att 100% av arbetsstyrkan behövs i de fallen. För att det är ju alldeles uppenbart att AI kan ersätta, om det är så att man har som ambition att ersätta eller egentligen ta bort alla 5 minuters uppgifter som anställda har, så är det inte säkert att man kommer behöva alla anställda. Och det där är ju det är väldigt positivt att AI kan hjälpa produktivitet, men jag tror att det finns uppenbara samhällsrisker med att egentligen ha en dator som kan ersätta en väldigt stor del av arbetsstyrkan potentiellt, särskilt för lite enklare arbeten. Så det där tror jag är, jag tvivlar inte alls på att AI kommer förändra sättet som samhället fungerar på, men frågan är liksom vilka konsekvenser det kommer ha. Så det kommer ju vara tema de kommande 2 åren, så det får vi följa upp här nästa gång du är med, Pekka.
Ja, det är också väldigt intresserad av att se hur det, brukar man säga att sådana här teknikskiften, de ger inte de stora positiva effekterna som man trodde i början, utan det dröjer ju ett tag liksom, innan det blir riktigt implementerat. Så var det med internet till exempel. Men så jag är också superintresserad av hur det här kommer påverka arbetsmarknaden, för att det kommer ju försvinna ganska mycket arbetsuppgifter. Nu har jag själv liksom bara provat på ChatGPT lite grann sådär, men det är väl klart att det är en jättestor hjälp när man väl lär sig att utnyttja dem.
Ja, men du har ju bolag i USA som har kunnat avskeda 100-tals kundtjänstmedarbetare för att de istället har en AI-motor som hjälper alla tusentals kunder som ringer in varje dag. Och det är klart att det är ju generellt sett inte helt enkelt att sätta, om det där börjar ske liksom systembrett eller samhällsbrett, så är det väldigt många arbetslösa som kommer ut som behöver omtränas till någonting annat. Så att det där kommer ju vara ett tema.
Men det är ju ett tema som kommer att, alltså, som vi kommer att få leva med i väldigt lång tid. Jag vet inte när liksom, de stora effekterna liksom, kryper in på oss. Visst, det har ju skett redan nu. Jag menar, i vissa yrkesgrupper som kanske kommer att försvinna helt. Men de stora effekterna har vi inte sett än.
Nej, men då Då kan vi följa upp nästa, den sista punkten som var från, från sist. Det var ju de här fem snabba frågorna. Nu eftersom jag är med så kan ni få svara bägge två, tycker jag. och det gjorde ni sist. Det blir ju alltid en diskussion kring det här. Men man tar ju upp det här 8 juni 2022 och frågade om börsen skulle sluta plus eller minus det året. Och där tyckte ni väl minus, och det stämde ju rätt så bra. Och sen så blev ju 2023 starkare kanske än vad vi trodde. Och hittills i år så ligger vi på lite plus. Vad tror ni då om hur slutar det i år?
Jag har ju sagt att det ska sluta på ungefär plus minus noll. Att jag tror som sagt att tech-rallet har gått lite fort. Väldigt höga värderingar på framgångsrika företag i och för sig. Men frågan är hur mycket mer man kan ta på dem. Så jag tror ju på det skiftet från stora företag till lite mindre företag, och det kan bli så att det blir jämnare ut sig. Så säg plus minus noll.
Ja.
Ja, men jag tror väl det är svårt att svara på, men hur ska gå om kommande 9 månaderna. Jag tror väl att det kommer vara volatilt, och så har ju vi Joakim, amerikanska presidentvalet så i höst, och det ser ut att bli en av de mest spektakulära kampanjperioderna vi har sett inför ett val. Och det kommer förmodligen vara väldigt, väldigt turbulent där omkring. Men jag tror ju generellt att om man tittar, jag kan väl säga att jag tror att vi kommer stänga ungefär där vi är idag, så plus 4,5 ungefär på året, men att det kommer vara betydande volatilitet längs vägen. Däremot tror jag att den förväntade avkastningen kommande sig 2-4 åren kommer vara ganska låga. Jag tror att vi kommer behöva vänja oss vid en lägre avkastning på risktillgångar än vad vi har haft. Jag menar, där 2021 var starkt, väldigt starkt, upp 25%, och sen ner 17-18 2022, och sen upp 17-18 2023, och nu står vi här upp 4,5 efter 2,5 månad. Jag tror att det kommer vara en väldigt volatil period generellt. Jag tror att volatilitet är tillbaka. Det tror man ju inte när man ser hur volatilitetsindex handlar. Det har aldrig varit billigare att köpa skydd än vad det är nu. Men jag tror att vi kommer få se volatiliteten komma tillbaka.
Ja, för det var ju, då fick vi in svaret på den andra snabba, och det var ju vad man såg för förväntad avkastning framåt, om den förväntas vara lägre.
Nej, men jag tror också att den blir lägre än den har varit de kommande åren. Vi får ju inte glömma bort att det är realekonomin som till syvende och sist ska driva börsen, i alla fall på väldigt lång sikt, och vi har ju inte någon lysande 2024 att se fram emot, och 2025 ser inte ut att bli mycket bättre. Så att det kan bli ganska sega år.
Då för 2 år sedan så talade man om TINA, nu börjar det bli FOMO mer egentligen, även fast du får väldigt bra avkastning på räntesidan nu jämfört med börsen egentligen, och det ser vi ju bland annat med vår högräntefond, den ligger ju före börsen i år till och med, så att det är en intressant utveckling det där. Och där var en snabb fråga till som den har jag faktiskt inte kollat upp inför det här hur det gick sen sist, men det var ju frågan om det kommer fler utköp från Stockholmsbörsens A-lista. Vilka utköp har skett sen?
Oj,
2022.
A-listan.
De allra största.
Har det varit något bud på A-listan? Swedish Match, men det var väl precis innan vi hade podden. Jag minns inte.
Därför frågan kom upp, ja.
Ja. Ja, jag minns inte vilka utköp. Jag skulle tro att vi kommer få se en del utköp, men det kommer nog inte vara uppe i A-listan, utan det kommer snarare vara vissa av de småbolagen som jag pratade om som är ner. Det är bolag som är ner 50-70% från toppen fortfarande. Och där tror jag, samtidigt som du har riskkapitalbolag med enorma kasser. Så jag tror att det är sannolikt att vi kommer få se utköp, men A-listan, jag har inget bolag på rak arm som jag tror kommer köpas ut här.
Jag kan inte heller säga något bolag på A-listan som är uppköpskandidat så här. Nej. Utan det är framförallt i det lite lägre segmentet. Så jag tror att den aktiviteten kommer ta fart när räntorna sjunker, och som sagt att det finns mycket riskkapital där som fortfarande letar efter sina uppköpskandidater.
Nej men härligt, då tycker jag vi har bockat av de saker som kom upp i det förra poddavsnittet. Det var avsnitt 17 ifall någon vill lyssna på det. Är det någonting du vill sända med oss inför de nästa två åren som vi ska hålla särskild utkik på nu? Vad har du förstoringsglaset på just nu?
Nej men alltså just nu är jag jätteintresserad av vad som händer i Kina. Indien är ju också, man kan säga att det är världens snabbast växande ekonomi, i alla fall av de större betydande ekonomierna. Så Asien är intressant. Och sen är det ju hur det här kriget utvecklas. Alltså det är en sorglig historia som kommer att fortsätta plåga oss. Och sen en sak som jag inte ser väldigt mycket fokus på just nu, det är hur de amerikanska hushållen kommer att reagera under 2024. Det har sett lite surt ut så här i början på året. Mm. Och sen så att du tog upp det där med ett stökigt presidentval. Det kan vara att amerikanska hushåll surnar till och de har gjort sig av med väldigt mycket av den buffert de hade. Mm. Så det ska man hålla ett extra öga på.
Ja men spännande, då är det saker vi ska komma ihåg fram till 2026 när vi ses förhoppningsvis nästa gång då. Nej, men, det var väldigt trevligt att ha det här och få en bra uppföljning på det vi sa sist. Det är alltid spännande sånt där, och sen så går det ju att följa dig på placera.nu när man vill ha färska uppdateringar från dig. Och du tar, vi släpper ju varannan vecka släpper vi förvaltar kommentarer på de kortsiktiga händelserna på marknaden och hur vi agerar i förhållande till det. Men med det så får vi tacka för oss helt enkelt.
Tack så mycket Pekka.
Tack för att jag fick komma. Vi syns om två år.
Ja, tackar. Och då avslutar vi alltid med att säga med att placera i fonder alltid innebär en risk, och pengar man sätter in i fonder kan både öka och minska i värde, och det är inte säkert att man får tillbaka hela det insatta beloppet. Tack för oss på Atlantpodden.